Jag hälsar dig välkommen till det här närradioprogrammet den här fredagen. Jag heter Tage Johansson och jag ska påminna om någonting mycket viktigt som vi finner i femte Mosebok. Det är från det 11:e kapitlet och från vers 26 fram till vers 29. Det handlar om två berg som har stor betydelse för Israels folk när de nu går in i landet. De ska taga landet i besittning. De har lämnat sig bakom ökenvandringen. Och nu är det dags för dem att komma vidare in i det som handlar om ett avskilt folk i tiden. Att komma i den tjänst som Gud hade för sitt folk. Det skulle inte utföras i öknen under ökenvandringen utan i landet. Vi känner väl till sången "Jag har kommit in i landet", kommit in i Jesus själv. Men så talar då skriften om två berg. Den ena är välsignelsens berg och den andra är förbannelsen. Jag läser här då. Se, jag förelägger eder idag välsignelsen och förbannelse. Välsignelse om I hör en Herren eder Guds bud som jag idag giver eder. Och förbannelse om ni inte hör Herren eder Guds bud. Utan viken av ifrån den väg jag idag bjuder eder att gå och följa efter andra gudar som ni inte känner. Och när Herren, din Gud, har låtit dig komma in i det land dit du nu går för att taga det i besittning, ska du låta berget Gesserim bliva platsen för välsignelse och berget Ebal platsen för förbannelse. Ja, två berg som skulle ha betydelse eller som skulle också uppenbara vad som skulle ske när man å ena sidan lydde Guds bud eller om man tog in någonting som inte stod i samklang med ordet. Det ord som Gud hade givit folket. Det står så underbart att Josua underlät inte ett enda ord att förkunna det för folket. Han underlät inte ett ord av det Gud hade talat till honom. Det talade han inför folket. Och han ställer dem också inför det här att få uppleva välsignelsen av att lyda ordet. Men också konsekvenserna av att inte lyda. Därför så har de här två bergen någonting att säga oss. Och de här två bergen, ja det är ganska märkligt med de här två bergen. Gesserim, det är nuvarande Jebel. Det är 881 meter högt. Och det andra är Ebal. Ett berg på 940 meter högt i Efraim, nära norr om Gerizim. De här bergen, de var mycket märkliga. Och vi tänker då först och främst på Gerizim. Det är ett berg som hade en stor betydelse i det att det var där som Abraham mötte Melkisedek. Och det var på detta berg som Abraham fick på Guds befallning gå upp och offra sin son. Det är alltså Moria berg det handlar om. Där på det här berget, Gerizim, så byggde Josua ett altare. Och det här också berget var av stor betydelse för samaritanernas, som byggde ett tempel där år 432. Och än idag så är det så att samaritanerna har årliga fester på det här berget. Framförallt påskfesten, påskhögtiden. Och det andra berget då ligger alldeles i närheten. Och det ska vi blicka in i vad det vill säga oss. Hur vi upplever välsignelse eller förbannelse. Vi kan se genom hela Bibeln hur detta fungerar för Guds folk och för den enskilde. Att man får uppleva det ena eller det andra allt eftersom man tar till sig Guds ord för att lyda Guds bud. Men å ena sidan att försumma och inte stå i samklang med vad Gud har sagt i sitt ord. Därför var det så angeläget för Josua att förkunna all Guds rådslut, Guds bud. Och man skulle då gå in nu i landet och taga det i besittning. Det här är ju ett uttryck också, eller vi ser de här tingen i Gamla testamentet, förebilda ting som Guds folk upplever under nya förbundets tid. Det här är inte frågan om ett geografiskt land för det nya förbundets folk, utan det är en förebild på ordet Kristus. Att komma in i landet är att detsamma som att komma in i ordet i Kristus. Ett land som flöt av mjölk och honung. Det finns som sagt var många vittnesbörd i Bibeln om det här. Och jag ska vidröra det här i slutet av programmet. Men jag ska ta fram en händelse som verkligen säger välsignelsen av att lyda Gud. Och då ska jag be Gertrud läsa ur en bok som heter Under växlande dagar och år, som är skriven av Teofil Engström. Han skildrar upplevelser, och i det här tillfället är han en ung evangelist som verkar tillsammans med en profet, en väckelsetalare. Det var Lundin hette han. Jag vill påminna att jag nämnde just om och läste någonting av Lundin i förra programmet, som också faktiskt gick i repris. Som sagt, ska jag be Gertrud läsa då en händelse som säger vad det innebär att lyda Guds ord. Och det här handlar då om tiondet. Och det är många gånger får man höra att tiondet är att det är lag. Men jag skulle vilja säga att tiondet det är ju en del av att vad Guds ord lär. Jesus avvisade inte det, utan han sa att det ena borde göra men inte underlåta det andra. För det gäller att följa det som Gud har sagt vi ska göra. Tiondet är inte lag, det är ett erbjudande. Det är ingen tvång. Men den som följer den ordning som Gud har satt, så har det en väldigt stor välsignelse med sig. På flera sätt. Inte bara det att det får med sig välsignelse över oss, våra liv och vår familj eller en församling också, om man ger tionde. Utan också det att det leder in i ett offerliv som har att göra med att Gud upprättar en ordning i en församling. Paulus skriver det att han gläder sig när han ser den ordning som är rådd i församlingen. Ja, Gertrud, ska du läsa det här händelsen?
Ja, vi läser så här. På eftermiddagen höll Lundin bibelstudium och här börjar förspelet till det heligaste minne jag har från detta första år i evangelistskolan hos Erik R. Lundin. Lundin läste skriften med utgång från Malaki 3, 8-10. Under det att han talade om offersidan, om tiondegivandet och välsignelsen som följer därmed, kom han så in på vikten av att infria sina löften åt Herren. Så pekade han nedåt publiken och sade: du finns här som lovade Gud när du var nyfrälst och nytänd för Herrens verk, att du skulle ge tionde och offra av dina medel till den andliga verksamheten, men du har prutat med Herren och du har inte infriat detta heliga löfte. Därför har du förlorat välsignelsen och väckelsen i ditt eget hem. En bonde som kände sig träffad av dessa ord ropade: jag tror inte att du, Lundin, är någon profet. Vad säger du, svarade Lundin med höjd röst och satte stolen åt sidan och stod upp och fortsatte: det ska du sannoliken få se att jag är en profet. Så kom han åter med frågan: hur många barn har du? Det har väl inte med den här saken att göra, svarade bonden. Det är just vad det har, återtog Lundin. Jag minns inte om det var 4 eller 5 barn mannen hade, men han gav i alla fall Lundin besked om saken. Är dina barn frälsta, frågade Lundin. Nej, nej, de går aldrig hit. De har inget intresse av det här, erkände mannen. Det är ditt fel, sa Lundin, eftersom du satt i fråga huruvida jag är profet. Så ska jag i Jesu namn utmana dig. Kom fram och töm plånboken i kollektboxen och du ska få se vad Gud kommer att göra. Så sant Gud lever och så sant jag är profet ska lokalen ikväll vara fullpackad med folk och samtliga dina söner och döttrar ska bli frälsta. Jag har svårt att till fullo tolka hur vi upplevde detta, men jag minns att jag satt och darrade, till något sånt hade jag aldrig varit med om förr. Pastor X såg en aning bekymrad ut och jag vill minnas att han rullade nervöst med tummarna. Men Gud var i Lundin. Tårar, stora som pärlor, trillade ut för bondens kinder och så snyftade han fram orden: det förstår du väl, Lundin, att jag vill att mina barn ska bli frälsta. Men jag har så svårt att tro detta. Inte kan jag väl köpa dem till Kristus. Jag kan inte tro detta. Det gör ingenting, jag tror själv, svarade Lundin. Jag har inte så mycket pengar på mig, sa den nu förkrossade bonden. Det är inte summan utan handlingen som är avgörande. Kom fram och lägg vad du har i kollektboxen så ska du se vad Herren gör ikväll, sa Lundin. Gripen till tårar gick mannen fram. Han tvekade åter en stund framme vid bordet där Lundin stod. Lundin klappade honom på axeln och sa: gör som jag sagt så ska Gud välsigna dig och väckelsen ska börja brinna. Så tog mannen fram plånboken och tömde den i kollektboxen. Jublande klappade Lundin honom åter på axeln och inför hela den församlade skaran utlovade han att i kvällsmötet skulle lokalen vara fullpackad med folk och mannens samtliga söner och döttrar skulle bli frälsta. Efter mötet gick Lundin in i köket och ordnade troligen en kopp av sitt speciella kaffe som han hade med sig. Pastor X vred sina händer och sa: vad ska vi ta oss till då Lundin står och lovar sådana ting? Samtidigt önskade pastor X att det verkligen skulle ske enligt profetian, men det var ju inte lätt att orka med Lundin i hans väldiga tro. Vi kände oss ganska bävande. Hade inte profetian fullbordats hade vi ju måste resa direkt ifrån platsen. Tre missionärskandidater, två för Kongo och en för Kina, var också med i mötet, och då jag någon gång träffat samman med dem har vi påmint varandra om detta märkliga möte. Det dröjde nu endast ett par timmar så började Lundins profetia gå i uppfyllelse. Det kom folk från alla tänkbara håll. Landsvägsdammet rök vida omkring då skarorna kom till fots den vägen. På en skogsstig kom en hel hop människor och över åkrarna kom en del. Lokalen räckte inte till. Så hölls ett kraftigt väckelsemöte med sång och musik och en kärnfull predikan om de yttersta tingen. När eftermötet vidtog tågade bondens kås samtliga söner och döttrar till botbänken och upplevde en underbar frälsning. Undrar du på att det blev ett jubelmöte den kvällen som jag aldrig kan glömma och som jag fortfarande räknar som det heligaste minnet från resorna tillsammans med Guds profet Lundin. Väckelsen brann och själar frälstes kväll efter kväll. Vi upplevde i sanning att Gud inte är någon säsongsgud.
Ja, jag kan tillägga också att när åren hade gått och barnen hade växt upp så skulle Theofil Engström då besöka en plats i Ångermanland för att ha en serie väckelsemöten. Och föreståndaren på platsen kom och mötte honom vid stationen. Och då visade sig efter ett samtal att det var en av barnen som blev frälsta den kvällen. När Lundin predikade om tionde. Det har väldigt välsignelse med sig. Jag tror vi hinner läsa, jag ber hjärtligt läsa lite från psalm 58. Den speglar liksom situationen för Guds folk då man inte förstår att ta vara på att stå i ett rätt förhållande till hans ord. Psalm 58, ja.
Ja, där står det. Ropa för full hals, håll inte tillbaka. Höj din röst som en basun och förkunna för mitt folk deras brott, för Jakobs hus deras synder. De söker mig dag efter dag och vill gärna lära känna mina vägar som om det vore ett folk som handlar rättfärdigt och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rätta domslut och vill komma nära Gud. Varför fastar vi när du inte ser det? Varför späker vi oss när du inte märker det? Men se, på er fastedag sköter ni era sysslor och driver alla era arbetare hårt. Ni håller er fasta med gräl och bråk. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar idag inte på sådant sätt att er röst blir hörd i höjden. Är det en sådan fasta jag vill ha? En dag då människan ödmjukar sig, att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sitter i säck och aska, kallar du det en fasta, en dag som behagar Herren? Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp det förtryckta fria, bryt sönder alla ok, dela ditt bröd med den hungrige, ge det fattiga och hemlösa en boning, klä den nakne när du ser honom, och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, här är jag. Om du gör dig av med alla ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, om du delar med dig av vad du har åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli som middagens ljus.
Ja, psalm 58. Nej, det här handlar om Jesaja 58.
Ja.
Så ska det vara.
Ja.
Som jag sa, det finns många vittnesbörd genom hela Bibeln där människor upplever välsignelse eller förbannelse. Välsignelse då man lyder Herrens ord och upplever att Guds ord blir dyrbart. Det som är viktigt för oss, det är att uppleva att vi upplever genom den heliga andens förnyelse att vi får kärlek till ordet. Att det inte blir någon tung börda att lyda ordet. Och Jesus sa ju det att min börda är lätt, mitt ok är milt. Och det får vi uppleva då den heliga ande lägger ner kärlek till ordet. Det blir en glädje. Det blir någonting som skapar stimulans och inspiration som följd av att lyda Guds ord. När jag har nämnt här då Israels barn tågade in i landet. Man besegrade Jeriko. Men så skulle man inta en stad till, staden Ai. Och detta gick inte bra för folket. De fick fly. De led nederlag. På grund av att någon hade inte förstått att avgörande ligger om man lyder Guds ord. Denna man, Akan, han gjorde någonting som inte var Gud till behag. Och därför led också hela folket nederlag. Och detta var någonting som Josua inte kunde förstå. Han kände inte till det här, vad som hade hänt. Det hade gjorts i största hemlighet. Akan till och med hade grävt ner det han hade tagit av det tillspillogivna och grävt ner det i mitten av sitt tält så ingen skulle se det. Men Gud ser allt. Men Josua han ropar till Gud om det här. Och då svarar Gud och säger, varför ropar du till mig? Israel har syndat. Det är ju så att i en församling där är vi lämmar varandra till tjänst så är någon som begår detta brott att vara olydig mot Guds ord så drabbar det hela församlingen. Och det gjorde också här hela menigheten. Hela folket drabbades av detta. Och Gud säger, varför ropar du till mig? Israel har syndat och Gud uppenbarade sedan när de började rannsaka orsaken, och det vet vi att det blev uppenbart vad Akan hade gjort, och han fördes ut ifrån tältet och man stenade honom och hans familj. Ja, så gick det till på Gamla Testamentets tid. Det är inte mindre att någonting mindre av detta i nya förbundets tid, för att det förs på ett annat sätt. Men vad säger Paulus? Jo, han skriver till Korinterna så att många är sjuka, svaga och andra har dött en för tidig död. Därför att man har begått ett brott och då det gäller det gäller brödsbrytelsen. Man har försyndat sig där och när det inte blir handlat på ett rätt sätt och inte för till välsignelse så för det istället till förbannelse. Därför skriver han att många var svaga och sjuka. Och en del hade också dött en för tidig död, skriver han. Det här är väldigt viktigt att förstå hur allvarligt det är när man bryter emot Guds ord. Men Gud vill i sin nåd låta var och en få växa in i kunskapen om Guds ord. Gud dömer inte efter det vi inte vet. Men vi upplever ju att Guds ord är styrka och kraft. Och det gör att vi växer till i nåd och kunskap om vad som är Guds vilja för att göra Guds vilja. Aposteln Johannes säger just detta att den som gör Guds vilja ska förbliva evinnerligen. Men avgörandet ligger ju det här, hur angelägna är vi i detta? Upplever vi den heliga andes verk i våra hjärtan att vi upplever Guds ord så dyrbart som det är. Och att det är någonting fast i tiden. Det liknas ofta vid ett berg. Berg, församlingen är byggd på ett berg. Vi ska bygga vårt liv på berget, det vill säga vi ska göra efter vad Guds ord är. Jesus säger att den som hör och gör min vilja, han är lik en man som bygger sitt hus på hällebergets grund. Det finns en grund att bygga sitt liv på. Och ordet är, det är alltså en bild på Guds ord. Det som är oföränderligt och evigt. Och jag avslutar med det här som Jesus säger, att ja, himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Välj detta berg som har med sig välsignelser i Jesu namn. Amen.